Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
Hej och välkomna till EBA-podden. Jag heter Noomi Östlund och den här podcasten ges ut av Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Ni som lyssnar på EBA-podden vet att vi varje år samlar ihop lärdomar från året som har gått och blickar framåt i samband med att vi kommer med vår årsrapport. Och nu är den här, Biståndsanalys 2024. Så idag, kära lyssnare, ska vi prata om först det senaste året. Vad var det som karaktäriserade utvecklingen i världen? Vad betyder det för det svenska biståndet? Och vad fokuserade EBA på? Vilka lärdomar kan man dra från det? Och sen ska vi prata lite om framtiden. Vad finns det på horisonten och vad kan det ha för betydelse för Sverige och det svenska biståndet? Med mig i studion har jag Torbjörn Becker, som förutom att han är EBAs ordförande också är direktör för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen tillbaka till podden.
Tackar, tackar.
Och vid min andra sida, Malin Out, som är ledamot i EBAs expertgrupp. Välkommen till EBA-podden. Vad gör du när du inte är ledamot i EBA? Det är ju första gången du är med i podden.
Ja, men jag jobbar på Raoul Wallenberg-institutet som sysslar med utbildning och forskning i mänskliga rättigheter och humanitär rätt.
Just det, och du är också Kina-kännare, Kina-expert, ja, vad säger man?
Man brukar väl inte säga, man brukar vara ödmjuk och inte säga expert ett sånt enormt land. Ja. Men jag har specialiserat mig på analys av Kina, framförallt då Kinas politik och rättsutveckling. Och de senaste 10 åren så har jag tittat allt mer på Kina som global aktör och Kina i FN och hur Kina agerar som i biståndet och som investerare i det globala syd och så vidare.
Just det. Något som är jätteaktuellt och något som jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till i det här samtalet också. Och säkert som EBA kommer komma tillbaka till, tror jag också, framöver. Mm. Men om vi börjar med en liten tillbakablick eller utblick. Vad är det som definierade det senaste året utifrån vårt bistånds- och utvecklingsperspektiv? Torbjörn, om jag börjar med dig. Din tillbakablick i biståndsanalys så lyfter du hur 2023 karaktäriserades av negativa trender som förstärktes. Vilka var de viktigaste?
Ja, det är naturligtvis otroligt tragiska konflikter runt omkring i världen som ställer till med stora humanitära kriser där vi i mänskligheten på något sätt är de som skapar kriserna. Vi har ju varit igenom en covid-pandemi och där kan man väl diskutera om hur mycket vi skapade den själva. Men när det gäller väpnade konflikter där man anfaller sina grannar och startar krig och skapar flyktingströmmar, hungersnöd, människor i nöd i många dimensioner, så är väl det ett väldigt utmärkande drag för förra året.
Du fokuserar ju mycket i ditt övriga arbete på Ukraina. Hur ser situationen ut där? Hur har det utvecklats det senaste året?
Det är ju väldigt komplicerat och där måste man ju alltid påminna sig om att hur det kommer gå i Ukraina är ju faktiskt till väldigt stor del upp till oss i väst. Ukrainas partners, Sverige, EU, USA och de andra länderna som har stöttat Ukraina. Om vi inte gör tillräckligt så går det ju väsentligt mycket sämre i Ukraina. Och det har vi ju sett en period här nu när det i olika omgångar har varit liksom politiskt tjafs som huruvida vi ska skicka vapen, huruvida vi ska få ihop finansieringspaket i tid. Och fortfarande så håller ju USAs kongress på och diskuterar det stora stödpaketet från USA. Så att det är bekymmersamt ur det perspektivet.
Och om vi ska knyta tillbaka till förra året, vi pratade biståndsanalys och framtidsspaning, då sa du att den här kommer nog vara något som definierar vår tid fram till din pension. Så vi hade inte förväntat oss någon snabb lösning, men det har inte varit någon positiv utveckling under året.
Nej, och tyvärr har jag en del år kvar till pensionen, så att det är väl, jag hoppas att jag har fel i det och att jag får ägna några av mina år framöver åt andra mer positiva saker. Men som det ser ut just nu så är det ju väldigt, väldigt komplicerat.
Just det. Och Torbjörn, du fokuserar ju naturligt på Ryssland och kriget i Ukraina. Men det finns ju en annan geopolitisk spelare som vi var inne på, Malin, som får en allt starkare roll globalt, inte minst utvecklingsländer. Men som man kanske glömmer ibland i en svensk kontext, Kina. Alltså hur har de agerat det senaste året? Och bara några ord, lite spännande. Liksom, hur är de relevanta för svenskt bistånd? Man kanske glömmer bort dem lite.
Mm. Nej, men det är ju som Torbjörn säger att vi befinner oss både i någon slags polykris, permanent kris, men också i en världsordning i gungning där Kina spelar en väldigt stor och viktig roll. Jag tycker att det gångna året väl har präglats också väldigt mycket av stormaktsrivalitet mellan USA och Kina. Och att EU försöker hitta sin roll i detta. Och Sverige förra året var ju ordförande i EUs ministerråd. Och många av de frågorna som Sverige drev, förutom Ukraina såklart, hade också att göra med Kina i bakgrunden. Även, alltså Kina är ofta elefanten i rummet i många av de här debatterna. Det handlar om vad gäller den gröna omställningen, vårt beroende av Kina för sällsynta jordartsmetaller, hur ska vi minska det beroendet? Och det beroendet hamnade också i skarp belysning i och med Rysslands aggression mot Ukraina, då Europa vaknade upp lite grann och insåg att vi kan inte vara så beroende av dessa auktoritära stater som inte heller visar någon respekt för rättsstatens principer och internationell humanitär rätt.
Jättespännande. Du touchar på en grej som man blir lite nyfiken på. Permanent kris. Är det kris då? Är det liksom det nya normala är så pass negativt så att man kan prata om en permanent kris?
Ja, men permacrisis och polycrisis, ja. Det är liksom två begrepp som används allt mer, som också har med klimatkrisen att göra såklart. Att vi har att förhålla oss till ett permanent stadium av kris, tyvärr.
Men där måste jag nog ändå få invända att det är lite upp till oss själva hur permanent den krisen är. Sitter vi på vår bakdel och inte gör någonting, då är det ju en permanent kris. Men till exempel i Ukraina, om vi skickade det stöd som Ukraina behövde från dag ett, så hade vi förmodligen inte behövt diskutera Ukraina i krig idag. Då hade vi pratat Ukrainas återuppbyggnad och hur hjälper vi människor att återvända och grön omställning i Ukraina och vägen till EU-medlemskap. Men det faktum att vi faktiskt sitter och inte gör tillräckligt, och det gäller ju klimatet, det gäller Ukraina-konflikten och det gäller liksom solidariskt utvecklingsbistånd runt omkring i andra delar av världen också, vilket vi nu då tyvärr ibland inte hinner med att prata om för att de här andra kriserna är så påtagliga och så liksom högt uppe på dagordningen i varje diskussion. Men alla de här sakerna handlar till syvende och sist om vad bestämmer sig den demokratiska världen för att göra tillsammans.
Och just det här svaret på kriserna är ju som en röd tråd genom biståndsanalys. När vi pratat Ukraina, polykriser, just krisberedskapen är ju ett av temana i framtidsblicken. Att biståndets aktörer måste lära och vara snabba på att lära om. Men det finns ett antal andra teman i årets biståndsanalys. Flera olika teman och fördjupningar. Det är styrning av biståndet, handel, migration, det är jämställdhet, resultatfrågor, civilsamhällesstöd, klimatbistånd. Ja, men ni hör, det är alla de heta ämnena. Och såklart, alla som lyssnar, ni borde ju läsa rapporten. Det finns mycket spännande och matnyttigt i den. Men om vi ska bara göra något nedstick, sådär, Torbjörn, Malin, tycker ni att det är något som är särskilt läsvärt från ert eget perspektiv?
Jag tycker det är rätt intressant, som också har skapat en hel del diskussion, den här med feministisk utrikespolitik och jämställdhetsfrågorna brett som ett av områdena som diskuteras i årets rapport. Och hur faktiskt den svenska politiken ändå hade ett positivt genomslag, men där samtidigt styrningen var ganska vag. Och det var inte så tydligt precis hur man skulle genomföra olika saker, men det faktum att man ändå kallade det en feministisk utrikespolitik fick nog fler personer att tänka i de här banorna. Och det påverkade också en del andra länder som ville vara med på den resan. Sen kan man väl konstatera att jämställdhetsfrågor och så har ju varit på den svenska dagordningen rätt länge. Och även nu när man tittar på det som dyker upp i reformagendan och hur biståndet faktiskt riggas framöver, så är ju fortfarande jämställdhetsfrågorna väldigt viktiga. Men jag tror att det fanns ändå ett symbolvärde att ha den rubriken under åtminstone en period för att lyfta den frågan till den nivå den var på.
Det är intressant. Det är ju många länder som har tagit över stafettpinnen, eller ett antal i alla fall, och nu har en feministisk utrikespolitik när Sverige inte har det längre. Så att den är ju också intressant att följa hur den liksom internationella utvecklingen på området kommer.
Ja. Sen tror jag att man ska bara komma ihåg att i slutändan handlar det om vad vi gör. Mm. Och jag tror att vi ska liksom inte gå vilse i bara rubriker, utan vi vet ju att vi fortsätter att göra de här sakerna och ha fokus på det. Så att det tror jag man bara ska ha med sig. Men i vissa lägen så kan det vara bra att signalera att nu är det här ett fokusområde. Och då kanske vi har framöver oss andra tematiska områden som också man vill lyfta under vissa perioder för att sätta fokus på det.
Ja, och det tycker jag, vi pratar ju ganska ofta om styrning av biståndet i podden här, och med särskilda avsnitt om regleringsbrev och annat. Och en sak som lyfts upp i Evas rapport om den feministiska utrikespolitiken är just hur får man igenom en politisk prioritering i det svenska utrikespolitiken. Så det, jag tänker att man, oavsett vilken prioritering man vill driva, så finns det stora lärdomar där för att se, okej, hur gör vi då för att få igenom det här i alla våra utlandsmyndigheter och få liksom ett bra Team Sweden effort. Mm.
Ja, där måste man ju kanske också få koppla in till reformagendan nu då. Mm. För jag menar, även för en sån reformagenda, nu vill vi uppnå de här målen, då kan man faktiskt gå tillbaka och titta på vad som står i rapporten om hur det genomfördes, som du säger. Och kanske lära sig lite om just hur går man från rubriksättning till handling och så vidare.
Och övergripande eller genomgripande, som jag också tycker genomsyrar biståndsanalys, är ju hur Sverige vill, ska, bör eller inte använda biståndet som utrikespolitiskt verktyg. Det är väldigt spännande och jag har mycket att göra med styrningsfrågor och så. Men sen en annan fråga som är väldigt het just nu är ju också stöd till eller genom det svenska civilsamhället. Hur kan vi bäst stötta människorättsförsvarare, civilsamhällsorganisationer? Är det genom den svenska folkrörelsen, eller ska vi även inom det området gå mot lokalisering och ge direkt stöd till organisationer på plats? Och det sker ju den liksom omdaningen som sker nu av stöd genom strategiska partnerskapsorganisationer sker ju också i en tid där vi har demokratisk tillbakagång i stora delar av världen. Det har blivit både viktigare och svårare att stötta civilsamhällesorganisationer. Så att det tycker jag också är en väldigt intressant fråga och väldigt svår också, särskilt i länder som är repressiva, auktoritära, där Sverige inte har en landstrategi eller ett stort bistånd och inte kan använda biståndet som en hävstång, utan måste hitta andra sätt att påverka och nå ut med stöd till MR-försvarare.
Ja, jag tänker att det finns det finns många dimensioner i den där frågan, och det är ju som du säger, den är väldigt het. Det utreds ju precis just nu. Sida har ju ett antal uppdrag att titta på hur ska det där organiseras. Och frågan om det finns ett svar, det här med länder som, ja, men som några av våra grannländer i öst, med Belarus till exempel. Kan man jobba som statlig aktör där med demokratiaktörer, eller måste man gå via en civilsamhällesorganisation eller någon annan? Det är inte så lätt att ha direkt statligt stöd eller liknande, tänker jag.
Nej, framförallt kan man ju inte ha det öppet, men det är ju en annan dimension av just den typen av verksamhet. Och ja, hur hanterar vi det bäst i vilken typ av organisationsform? Och till det kommer ju det här med hur mäter man resultat och vilka är de administrativa kostnaderna förknippade med olika lösningar. Och det är ju många så att säga, intressanta ämnen också för framtida EBA-studier kan man tänka i den här diskussionen faktiskt.
Och framtida EBA-studier är en sak, men om man tittar tillbaka på förra året, ni var ju nya på jobbet förra året. Och vi har pratat lite, nu har ni fått lyfta det ni tyckte var mest spännande biståndsanalys, men om man lyfter blicken till de studier som kom förra året, ni var ju nya, vad blev ni mest förvånade över?
Ja, alltså jag skulle nog säga att man får mer vara ödmjuk och att man får inse att är man del av en sån här expertgrupp med så många liksom väletablerade forskare och analytiker i bakgrunden, då kommer man få lära sig massa på vägen. Och sen får man använda liksom sina glasögon och till att se, är det här rimligt? Följer det en vetenskaplig metod? Så att liksom det man blev kanske förvånad över är väl mest hur lite man vet egentligen, om man ska vara ärlig.
Nej, jag kan bara instämma. Det är otroligt lärorikt att vara med i expertgruppen. Och ett privilegium att varje månad få ta del av väldigt intressant forskning inom området. Så. Mm.
Och i biståndsanalys, som vi var inne på, det är en hel del styrningsrelaterade saker och det har varit en hel del fokus också på biståndspolitikens förändring under 2023. Det har ju varit en ganska intensiv politisk biståndsdiskussion och den avspeglas i årsrapporten såklart. Vad ser ni som de viktigaste lärdomarna från EBAs liksom produktion och från biståndsanalys för de förändringar som planeras nu med reformagendan?
Ja, det är väldigt svårt, men det finns ju en del återkommande teman som man är ute efter nu som ändå har varit på tapeten några gånger. Och det är ju som de här centrala frågorna kring hur mäter vi saker, hur resultatredovisar vi, hur gör vi att vi förstår vilka effekterna blir. Och där finns ju naturligtvis olika studier historiskt från EBA. Jag tänker att det man måste också kanske ha med sig om man inte ser hur EBAs verksamhet fungerar, det är ju att det tar ju liksom tid att göra en riktig sån här rapport från att man startar hela vägen. Så därför är det just kanske viktigt i år nu när det är 10-årsjubileum och allting att vi tänker vad är den samlade kunskapsmassan som EBA faktiskt har producerat under de här åren. Och Nomi, du får rätta mig, men jag tror att det är ett 100-tal rapporter vi pratar om. Och att man faktiskt går tillbaks, lyfter upp de relevanta studierna och inte tror att man hela tiden ska uppfinna hjulet. Det är väl ett ganska centralt tema för en sån här kunskapsverksamhet som EBA.
Jag tror att det är precis det. Jag tror att det är 100 någonting rapporter och lika många underlagsrapporter också. Så det finns ju otroligt mycket att ösa ur. Men jag tror också att en av de viktigaste lärdomarna, inte bara för vår verksamhet men också för biståndet, att se på vad har gjorts och vad har försökts och vad borde man lära sig av det framöver också.
Och där är ett område handel och bistånd,
ja,
verkligen, där det känns otroligt viktigt att faktiskt dra lärdom av tidigare forskning som har lyft både möjligheter men också utmaningar med att jobba närmare kopplat handel och bistånd. Utmaningar som har att göra med både korruption och hållbarhetsfrågor, men också där det har visat sig att satsningar kanske inte når faktiskt de mest utsatta och fattiga i de fattigaste länderna och sådär. Så att det känns jätteviktigt att vi verkligen lyfter fram de lärdomarna som har dragits av tidigare försök att jobba mer närmare varandra vad gäller handelspolitik och biståndspolitik.
Och där kan vi se till er som lyssnar att inte bara så att det finns en massa lärdomar, det kommer faktiskt nya lärdomar också i närtid. I slutet av april nu så kommer en ny rapport från EBA som är precis det här. Samlar lärdomarna om bistånd och handel. Vad vet vi om från historiskt? Så att där finns det mer och bra sammanställningar.
Sen har jag ju konstaterat att det finns en liten lucka också. Att det inte finns så mycket studier och utvärderingar gjorda av EBA inom mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Så det hoppas jag att vi ska dra igång framöver.
Det ska man väl också säga, precis. Det finns 200 olika rapporter, men det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra inom biståndet, som ju är otroligt brett. Många olika ämnen och många olika geografiska kontexter och tematiska kontexter. Så att, vi har en del kvar, så det har gått 10 år, men det finns säkert många år kvar att studera, helt enkelt. Och om vi blickar lite framåt, som en naturlig övergång här. Det finns ju lite framåtblick i biståndsanalys alltid, kanske den närmaste tiden. Och som vi började med att prata lite om, så i den framåtblicken så fokuseras det ganska mycket på krig, pandemier, extremhändelser. Det trycks på att biståndets aktörer måste vara bra på att lära om. Om ni tittar lite i kristallkulan, är det några snabba kriser ni ser framför oss? Vi har pratat om polykris och kris, men finns det några ljuspunkter? Ser ni något, vad ser ni helt enkelt i kristallkulan här? Kort och lång sikt.
Ja, det som är utmaningen är, som diskuteras väldigt ofta nu, alla dessa val eller skenval som pågår runt omkring i världen, och att det är så många politiska förändringar som skulle kunna uppstå i den här processen. Även vi här i EU har ju ett EU-val framför oss, och vi vet inte riktigt hur det landar och vilka prioriteringar de nya makthavarna, så att säga, i Bryssel har när de väl kommer på plats där. Så att där får vi naturligtvis se vad som händer, och det är inte så att det behöver vara en kris, men
en farhåga.
Det finns ju onekligen en del av oss åtminstone som också funderar en hel del på vad händer i USA, och så finns det ju många av oss som inte funderade på vad som skulle hända i Ryssland när de hade sitt låtsasval. Så att, men ändå, de här politiska processerna är ju alltid någonting som tenderar att komma med en del överraskningar. Mm.
Det är ju världens valår i år. En sak jag funderade på när jag läste biståndsanalys och tittade på din tillbakablick som du gjorde då, Torbjörn, så nämner du ju att vikten eller nödvändigheten i att prioritera och fokusera, så är det ju. Men samtidigt så tänker jag att vi får inte heller glömma att i en globaliserad värld så måste vi också liksom förhålla oss till vad som händer i Asien och Afrika, och vad som händer i Asien påverkar oss här. Och ska vi kunna fortsätta att mobilisera stöd från resten av världen för vår kamp här och för vårt stöd till Ukraina, så måste vi också se och höra vilka kriser och vilka problem och frågor som är i fokus för både för våra samarbetspartner och våra allierade, men också för länder i det globala syd. Så att vi kan inte för alltid bara fokusera på närområdet, utan vi måste liksom förhålla oss till utvecklingen i hela världen, tyvärr, även om det är övermäktigt och komplicerat, så är det så himla viktigt att inte glömma bort resten av världen utanför Europa.
Men det håller jag verkligen med om, och jag tycker också att just det här, så att säga, propagandakriget som pågår globalt om vad som händer här i Europa och Ukraina, det måste vi också ta på allvar, helt klart. Och där tänker jag att liksom en lösning, det är ju inte nödvändigtvis att tänka sig att vi har samma budgetramar heller, utan att faktiskt när vi då tänker på Ukraina som ett exempel som jag håller på med hela tiden, då måste vi ju fundera på vad är andra finansieringslösningar för att hjälpa Ukraina. Och det behöver vi ju kanske tänka på en större skala. I Ukraina finns ju väldigt tydliga, så att säga, förslag kring hur vi kan till exempel använda de ryska frysta tillgångarna och se till att Ukraina kan använda dem. Just för att vi inte ska helt utarma, om man nu vill använda det uttrycket, vilket låter dåligt, men att vi ska ta bort för mycket resurser ur vår biståndsbudget som vi kanske också behöver använda på andra håll i världen. Då måste vi hitta andra alternativa finansieringssätt för Ukraina, och där tror jag vi behöver vara lite mer på hugget och fundera lite i nya banor. Men jag tror att det gäller en del andra utvecklingsutmaningar också, såklart på andra håll i världen.
Mm. Du nämnde ju, det tror jag också är någonting som kommer att prägla biståndspolitiken eller vår utrikespolitik i stort framöver de kommande 10 åren är ju desinformation. Att förhålla oss till aktörer som försöker skapa ett narrativ om som också påverkar vår bilden av Sverige i världen och som påverkar våra möjligheter till inflytande för vår ja, men för vårt bistånd och vår utrikespolitik och så. Så att ett säkerhetsraster, tyvärr, för att vi lever i en osäker värld. Det tror jag vi kommer att få fortsätta att leva med de närmaste åren.
Ja, det blir intressant. Det är inte bara de närmaste åren, men i år, det här supervalåret som du är inne på, just vad kommer påverkansarbetet eller påverkanskampanjer ha för effekter på alla de här många viktiga valen runt om i världen. Och dels i år, men sen också framöver såklart. Det här är ju någonting som lyfts upp i reformagendan, både påverkansrisker och cybersäkerhetsbiten, liksom, så det är säkert någonting vi kommer återkomma till. Men jag måste säga det här, det är geopolitiskt, det är Ukraina, det är medelsbristen, det är påverkan. Vad har vi ljuspunkterna? Hade ni några hoppfulla medskick här? Vad tror vi kommer, när vi sitter här nästa år, vad kommer vara så här, men det här var ju ändå en riktigt positiv
utveckling. Ja, men det var nog det jag egentligen skulle säga och sen glömde jag, för när jag pratade om Asien och Afrika och sådär, att det är ändå alltid när man reser, vilket jag gör mycket, så blir jag ändå alltid väldigt upplyft av att se världen också ur olika perspektiv och i, ja, men i Asien, som är det området eller den världsdelen som jag framförallt fokuserar på, så finns det liksom också en otrolig energi runt den gröna omställningen, och det finns en massa intressanta samarbeten nu som diskuteras mellan EU och olika länder i Asien.
Så att många spännande processer som pågår i Asien helt enkelt.
Runt klimatförändringar. Ja, just klimat. Alltså, för att där har man ju märkt av klimatförändringarna på ett väldigt konkret vis under mer än ett decennium. Så där finns också ett väldigt konstruktivt arbete med att förebygga och samarbeta med EU också. Och ett stort bistånd också från EU.
Just det. Torbjörn, några ljusglimtar från din sida?
Men man kan ju kanske ha förhoppningar om att liksom medborgare och politiker inser hur dyrt det blir om vi inte gör rätt saker idag. Det här att man hela tiden skjuter upp och inte lägger tillräckligt mycket resurser på att stötta Ukraina eller på klimatomställningen eller hantera fattigdomsproblematik i olika delar av världen. Det är ju någonting som kanske liksom sparar en krona nu, men vi förlorar ju oändligt många kronor om vi håller på så här. Och det känns ibland som att vår uppgift också lite i vår kunskapsbransch, det är att få folk att förstå vad dyrt det är att hålla på och skjuta upp de här viktiga besluten. Och jag skulle inte säga att det är en ljusglimt, men jag kan bara hoppas att det är fler politiker som vågar ta på sig den rollen att förklara för folk att visst, det kostar en krona idag, men vi sparar 100 kronor imorgon om vi gör det här. Och att orka ha det samtalet, tror jag, och inte hela tiden försöka vinna väljare på att du ska få mer i plånboken nu.
Spännande. Jag kommer följa upp det här i vårt avsnitt om ett år när vi har pratat om biståndsanalys 2025. Så med de ljusglimtarna får jag tacka er för det här samtalet. Tack Torbjörn Becker, vi ser vardags vid Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan. Och tack Malin Out vid Raoul Wallenberg-institutet, båda två alltså medlemmar av EBA. Och ni som brukar lyssna på EBA-podden vet att allt det här vi har pratat om och mer därtill finns att hitta på vår hemsida eba.se. Där hittar ni såklart EBAs årsrapport Biståndsanalys 2024 och alla de rapporter och underlag som den bygger på. Och som har nämnts i dagens samtal. Jag heter Noomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.